Jag vann 10 junior-VM-guld i friidrott, var med på 4 Paralympics i 3 olika sporter, vann ett VM-guld i segling, ett VM-brons i kälkhockey, slog 3 svenska rekord i friidrott, fick Svenska Dagbladets lilla bragguld och lyckades dessutom få högsta betyg i skolan. Och nu blev jag lycklig. Eller?
Det här är Sommar i P1 med Aron Andersson. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag och min vän Dag såg flygplanet som nyss släppte av oss försvinna bort mot horisonten. Det var helt vitt av is och snö runt omkring oss. Och några mil till höger hade vi en majestätisk bergskedja som sträcktes upp mot skyn. Vi var nu helt ensamma i ödemarken. Expeditionen beräknades ta ungefär en månad. Vi skulle bo i tält, äta fristorkad mat och skida 10 timmar per dag i temperaturen ner mot minus 40 grader. Jag skulle uppfylla min dröm om att som första person i rullstol skida från kanten på Antarktis hela vägen in till Sydpolen. Efter 3 år av mycket arbete, planering, träning, utveckling av utrustning och sponsorjakt började drömmen äntligen gå i uppfyllelse. Allt började bra. Dag stående på skidor dragandes en tung pulka och jag i min specialbyggda skidkälke. Och det går prima fram tills på dag 6. Denna dag har vi minus 26 grader och vi har skidat i 9 timmar. Och när jag skidar där som bäst i den isande blåsten så känner jag att det är en fis på gång. Ja, du vet, den där tryckande känslan. Så jag tittar mig runt omkring för att se om det är säkert att släppa ut fisen. Och Dag, han är ungefär 300 meter längre fram. Och vi är de enda personerna på en 50 mils radie. Så det känns säkert. Men i samma sekund som jag ska släppa ut fisen råkar jag köra på en ojämnhet i snön och känner hur min skidkälke börjar välta. Samtidigt som jag välter med kälken känner jag också till min stora fasa att det där, det var lite mer än en fis. Så jag ligger där på sidan. Det är minus 26 grader ute. Det blåser snålblåst. Och jag har precis bajsat på mig på Antarktis. Mitt namn är Aron Andersson och varmt välkommen till mitt sommar i P1. Min pappa föddes i Helsingfors, Finland och mamma i Landvetter utanför Göteborg. De träffades när de studerade i Göteborg. De blev kära, flyttade utomlands för att jobba och reste några varv runt jorden. Tills de en vacker dag köpte ett radhus i Fisksätra utanför Stockholm och bestämde sig för att skaffa mig och mina 2 yngre bröder Hugo och Leo. Jag hade den bästa barndom som man kan önska sig i radhusidyllen. Ja, jag hade verkligen världens bästa barndom. Vi kunde gå till skolan utan att korsa någon bilväg. Och det bästa jag visste var att spela fotboll på gräsplanen i området. Eller att brottas med pappa i deras stora säng. Julen 95 satt vi hela familjen i bilen från Stockholm. På väg ner till Landvetter och mormor och morfars bondgård. Vi satt alla trångt packade i bilen. Och när vi blev hungriga bjöd mamma oss på hemlagade äggmackor. Men i höjd med Jönköping började jag få ont i rumpan av att sitta ner. Värken blev starkare och starkare och det kändes som att den kom inifrån. Väl framme hos mormor och morfar tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag var 7 år gammal och full av lek. Men varje gång jag satt ner en längre stund så kom smärtan tillbaka. Efter nästan 3 veckor av värk fick jag dessutom en 40 graders feber. Nu började mamma och pappa ana att det var mer än bara växtvärk. Och det slutade med att jag och mamma åkte in till akuten sent på kvällen. Jag blev inlagd på sjukhuset över natten för att hålla koll på min feber. Och morgonen efter så röntgade man min rumpa för att se vad värken berodde på. Även om jag bara var 7 år gammal så minns jag fortfarande så tydligt hur läkaren kommer in på vårt sjukhusrum och ber att få prata med mina föräldrar. De låter mig ligga kvar i sängen framför tvn samtidigt som de följer med läkaren ut. Och när de kommer tillbaka till mig förstod jag instinktivt att något var fel. Rädslan och sorgen i mina föräldrars ögon gick inte att ta miste på. 10 dagar senare, den 26 januari 1996, firade jag min 8:e födelsedag. Vi åt tårta och alla mina vänner var där. Det enda som skilde den här födelsedagen från det jag tidigare upplevt, det var droppställningen bredvid mig som sakta men säkert pumpade in cellgiftet i min kropp. Smärtan i rumpan berodde på cancer. Det var en elakartad tumör som satt i korsbenet nere mitt i bäcken. Man var tvungen att sätta igång cellgiftsbehandlingen på en gång. Och därför firade jag min 8:e födelsedag på sjukhuset. Jag heter Aron Andersson och du lyssnar på Mitt sommar i P1. Cancer är verkligen ett helvete. Det vet vi alla som har gått igenom det själva. Eller som varit nära någon med cancer. Och så var det även för mig. Under drygt ett år behandlades jag med cellgifter och strålning. Men det hjälpte inte. Behandlingen tog inte på tumören. Och under våren 97 förstod läkarna till slut att det var hopplöst. Nu återstod bara ett alternativ. Operation. En operation som skulle förändra mitt liv för alltid. En operation som skulle göra att jag aldrig mer skulle kunna spela fotboll igen. Aldrig mer springa. Aldrig mer hoppa i mamma och pappas säng. Aldrig mer kunna gå som vanligt. Att ligga i en sjukhussäng och rullas ner genom kulvertarna till operationssalen är en lätt surrealistisk känsla. Jag vet att jag ska bli fri från cancern. Men samtidigt vet jag också att jag aldrig kommer kunna göra alla de där sakerna som jag verkligen älskar att göra. Det är som att välja mellan pest och kolera. Men väljer jag pesten, ja då överlever jag i alla fall. Operationen fälls av en svår och jobbig tid. Till en början med var jag tvungen att ligga still i sjukhussängen under en månads tid. Det är oerhört frustrerande när man är 9 år gammal och har mycket spring i benen. Jag minns så väl hur mamma och pappa försökte göra små saker för att få mig att skratta och ge mig något roligt att fokusera på mitt i allt det jobbiga. Dagen innan jag opererades hade vi varit ute på vårt sommarställe på ön Ida i Stockholms skärgård. Och där hade vi lagt nät och lyckats fånga världens största gädda. Ja, det var verkligen världens största gädda. Den var så här stor. Och efter att jag hade opererats fick pappa för sig att han skulle torka gäddans huvud och ta med det till sjukhuset för att visa mig. Och i vanliga fall när man torkar gäddhuvud så gör man det utomhus i solen under ett par månaders tid. Men eftersom pappa inte hade så lång tid på sig så fick han snilleblixten att lägga in det i torkskåpet över natten. Och nu behöver man varken vara fiskare eller ens äga torkskåp för att föreställa sig den fruktansvärda stank av gammalt fiskhuvud som pappas briljanta idé orsakade. Men att få se det där gäddhuvudet på sjukhuset och inte minst höra historien om stanken, det blev något som bröt av mitt i allt jobbiga. Historien om torkskåpet och stanken är numera en klassiker hemma hos oss. Min högsta dröm när jag var liten, Det var att få en radiostyrd bil. Men inte vilken som helst. Nej, det skulle vara en USA One Nitro Crusher. Det var en bensindriven monstertruck med fyrhjulsdrift och toppfart på över 50 km i timmen. Ett riktigt monster alltså. Jag kunde ligga i timmar varje kväll och titta katalogen. Samtidigt som jag drömde mig bort den dagen jag äntligen skulle få köra den bilen. Tänk vad kul det skulle bli. Problemet var bara att det skulle ta väldigt lång tid att spara ihop till bilen med min begränsade veckopeng. Efter 3 veckors sängliggande på sjukhuset var det slutligen dags att ta bort mina stygn. Eller rättare sagt, det var ingen vanliga stygn, utan istället för att sy hade man häftat ihop mig med häftklamrar och nu skulle dessa tas bort. Sköterskan Helen började ta bort dem sakta men säkert. Men efter att hon tagit bort ett 10-tal så sa jag ifrån. Jag klarade inte mer. Jag kände att det fick vara nog. Klamran hade i princip vuxit fast i mina ärr och gjorde superont att ta bort. Efter flera misslyckade försök att muta mig med glass och annat gott så gav de till slut upp. Jag var för envis och tyckte att de lika gärna kunde låta klamrarna sitta. Men just då så kom mamma på en lysande idé. Eftersom hon visste hur mycket jag ville ha den där radiostyrda bilen så sa hon åt mig att hinner vi ta ut alla klamrar innan 8 ikväll, då får du 5 kronor styck. Nu blev jag genast motiverad. Plötsligt så kunde dessa förbaskade häftklamrar göra så att jag kom ett litet steg närmare min radiostyrda bil. Plötsligt hade jag fått ett tydligt varför, en tydlig anledning till att genomlida smärtan. Många tårar senare så låg jag där i sängen, nöjd och glad, efter att ha plockat bort 101 häftklamrar. Och det bästa, det var ju att jag hade kommit 505 kronor närmare mitt mål, den radiostyrda bilen. Till slut fick jag äntligen komma ut från sjukhuset och komma hem igen. Jag minns att det kändes märkligt att vara hemma igen efter att ha varit på sjukhuset så länge. Det kändes otryggt och skrämmande att sova själv i mitt rum då jag var van vid att alltid ha folk runt omkring mig. Och förutom att min kropp var väldigt svag efter operationen så fanns det ett annat litet problem. Jag fick inte sitta ner på 1 års tid. Tänk dig den utmaningen. Först är du nyopererad så du inte kan använda dina ben. Och sen får du inte sitta ner heller. Första tiden var min kropp så svag så jag mest blev runtkörd i vad som kan beskrivas som en stor barnvagn. Och även om det var bökigt så minns jag att vi gjorde vad vi kunde för att hitta något sätt att ha kul ändå. Och en av de roligaste sakerna jag visste med den där vagnen, det var när vi var ute på landet med min kusin Anders och min bästa vän Erik. Där ute fanns en ganska brant backe som går ner till bryggorna. Och Anders och Erik puttade upp min vagn längst upp för den branta backen. Och sen sprang de så fort benen bar och puttade mig i vagnen ner för den skumpiga backen. Jag tjöt av skratt varje gång. På senare år har mamma faktiskt berättat att hon aldrig vågade titta på när vi gjorde det. Samtidigt som hon inte hade mag att säga åt oss att sluta eftersom jag hade det så roligt. Att inte få sitta ner betyder att jag var tvungen att bli uppfinningsrik. Hur gör man till exempel för att åka tåg, buss eller bil när man inte får sitta ner? Det mesta var krångligt att lösa, men bil åkte i alla fall genom att sitta på knä och hänga över sätet framför mig. Efter några månader började jag bli lite starkare. Och det bästa med den här tiden det var att jag kunde gå lite. Och eftersom jag fortfarande har viss funktion kvar i benen, trots att man under operationen skrapar många nerver, kunde jag gå med hjälp av en stor, tung och bökig rollator. Och för mig fanns det en väldigt stolthet att kunna gå och stå. Jag tänkte att kan man gå och stå, ja då är man ju normal. Sitter man däremot i rullstol, ja då är man ju annorlunda, handikappad och deprimerad. Och jag vet egentligen inte var den förutfattade meningen kom ifrån. Men säker på att det var så, ja det var jag verkligen. I slutet på det där året fick jag i alla fall äntligen börja sitta ner. Kan du ana hur god den känslan är? Tänk att du inte använt rumpan på ett helt år. Och nu ska du få provköra den. Ah, den känslan alltså. Våren när jag var 10 år gammal så åkte jag och mamma på ett rehabläger för handikappade barn och ungdomar på Gran Canaria. Vi landar på flygplatsen och går mot bussen som ska ta sig till hotellet. Men borta vid bussen så ser jag något som inte stämmer. För där borta så sitter en kvinna i rullstol och prickar av alla som kommer. Och hon är ju glad! Och det vet jag att det funkar inte. Hon måste bara fejka för att vi andra handikappade barn och ungdomar också ska bli glada. Jag kommer fram till henne för att hälsa och säger hej Aron. Och hon säger hej hej Pia med världens leende på läpparna. Samtidigt som jag går ombord på bussen så säger jag tyst till mig själv att jag ska genomskåda Pia. Hon kan inte vara så där glad på riktigt när hon sitter i rullstol. Första dagen på lägret så går jag med min rollator mot tennisbanorna på hotellet. För bredvid där ligger en stor asfaltsplan när vi ska köra rehab. Och nästan framme så hör jag en röst som ropar bakom mig. God morgon Aron, hur är läget? Vem tror du inte det är? Jo, det är Pia. Vilket humör tror du inte hon är på? Jo, minst lika sådär förbaskat klämsäkt glad idag igen. Och vi småpratar någon minut och till slut så säger hon till mig, men Aron, ska du inte prova min rullstol? Jag blir livrädd och jag går därifrån så fort jag bara kan. Ja, det gick ju inte direkt fort någon som har sett en snabb pensionär med rollator. Men Pia är smart hon. Hon förstår hur rädd jag är för att sätta mig i den här rullstolen. Så hon ligger på mig som en blodigel. Och till slut så säger hon, Aron, nu provar du min rullstol. Nu har jag inget val längre. Så jag sätter mig motvilligt i stolen och tar några snabba tag. Samtidigt som jag känner att wow! Vilken grej! Plötsligt kan jag rulla 4 gånger så fort som jag någonsin kunde gå med rollatorn. Och det är ju inte ens jobbigt. I efterhand har jag sett tillbaka på den här situationen och insett att jag där och då bestämde mig för 3 saker som kommer att förändra mitt liv för alltid. Nummer 1. Jag ska skaffa en rullstol för det verkar onekligen fantastiskt bra. Nummer 2. Jag kommer sitta i rullstol, men rullstolen kommer aldrig få göra mig handikappad och deprimerad. För det sitter bara i mitt eget huvud. Och nummer 3. Jag ska sno Pias rullstol. Så ska vi se hur glad hon är då. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar det till ställen bara drömma kan. En ängel från himlen, ja det undrar man. Kom igen och gunga fram. Morgon. Min alldeles bästa vän. Mån, mån, är du redo att festa igen? Vi vet hur det slutar spel. Men fan, det är antingen det eller sluka chips. Dra på smilbandet och öppna humöret. Sant. Är det fest, är det ingen som förstör det. Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar det till ställen bara drömmar kan. En ängel från himlen, ja det undrar man. Kom igen och gunga fram. Vem kan... Rullstolen blev min väg tillbaka till livet. Det var den som gav mig mitt självförtroende tillbaka. Och det var även den som gav mig det jag älskar mest av allt. Idrotten. Innan jag blev sjuk i cancer var idrotten det bästa jag visste. Jag spelade fotboll, innebandy och gick på hockeyskola. Ja, jag gjorde allt. Och när jag gick på behandlingar och sen med rullatorn så var det inte så lätt att sporta. Men när jag satt i rullstol var idrott absolut något man kunde hålla på med. Det hade jag sett på Paralympics på tv. På hösten när jag var 10 år gammal så fick jag prova rullstolsport för första gången. Pappa hade hittat en friidrottsklubb som höll till i Solna. Och onsdag kväll åkte vi till deras träning för att jag skulle få prova på. Jag kommer ihåg hur vi kommer in i friidrottshallen och ser de coola killarna swisha runt på den blå friidrottsbanan i sina supersnabba och jättehäftiga sportrullstolar. Det kan vara det häftigaste jag någonsin sett. Jag ville vara som dem. Efter att ha hälsat på de dödscoola killarna och tränaren så fick jag prova en friidrottsrullstol. Jag körde varv på varv på banan. Det var svårt och jag var långsam. Samtidigt hade jag världens leende på läpparna. Och i bilen på väg hem från träningen hade jag blåsor över hela händerna och ont i vad som kändes som varenda en av mina små otränade muskler. Men jag visste det ändå. Jag hade hittat hem. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me, with me. So maybe tomorrow I find my way home. So maybe tomorrow I find my way. Under 10 års tid så la jag hela min själ i idrotten. Jag missade aldrig en träning och jag gav alltid hjärnet. Ett av de häftigaste ögonblicken i min karriär var att få tävla på Paralympics i Peking 2008 inför ett kokande fågelbostadion med 90 000 personer på läktarna. Och även om jag tyckte det var häftigt i stunden att tävla där så var jag på något sätt ändå aldrig nöjd. Jag var alltid ute efter något lite häftigare och lite bättre. Och när jag tävlade där i Peking så vann jag ju inte ens. Nej, jag kom inte ens till final i något av mina lopp. Och hur kan man då vara nöjd? Min känsla av att aldrig riktigt vara nöjd började egentligen så tidigt som 2001. Jag skulle vara med på mitt första mästerskap, junior-EM i Schweiz, när jag var 13 år gammal. Jag hade tränat och förberett mig som en galning och mitt mål var tydligt. Jag skulle ta medalj. Tävlingens första lopp var 100 meter. Jag kommer ihåg att jag sitter på startlinjen toknervös och spanar in mina konkurrenter som sitter bredvid mig i sina trehjuliga racingstolar. Det pirrar i mig. Starten säger, på era platser, färdiga. Pang! Startskottet går och vi börjar köra. Halvvägs in i loppet kan jag se att jag ligger bland de första. Och sen kommer jag faktiskt först i mål. Känslan är enorm. Euforin sprider sig i min kropp samtidigt som jag sträcker armarna i vädret. Jag gjorde det. Men bara någon sekund senare fick jag en annan känsla i kroppen. En känsla som säger, jaha, var det inte mer? Det var en känsla av tomhet. På det där junior-EM:et så gick det hur bra som helst. Jag vann allt, rubbet. Det blev guld på 100, 200, 400, 800 meter. Jag vann allt. Men för varje guld kände jag först glädjeruset. Men sen också känslan som sa, jaha, var det inte mer? När jag kom hem från junior-EM så var jag glad. Men samtidigt kände jag mig inte nöjd. Eller nöjd kanske inte riktigt är rätt ord här. Jag kände helt enkelt att det var något som saknades för att jag skulle få känna mig lycklig. Jag förstod att det inte räckte att vinna junior-EM. För varför skulle jag då ha känt tomheten? Och om inte junior-EM räckte så måste ju lösningen vara att vinna något större för att bli riktigt lycklig. Jag behövde såklart vinna junior-VM. Jag tror att många kan känna igen sig i den känslan. I den känslan att alltid vilja ha något mer. Att lyckan finns där borta när man uppnått allt det där man längtar efter. Om jag bara får den där nya bilen, den flashiga lyan, den snygga partnern, ja då kommer jag att bli lycklig. Så jag gjorde precis det. Jag vann 10 junior-VM-guld i friidrott, var med på 4 Paralympics i 3 olika sporter, vann ett VM-guld i segling, ett VM-brons i kälkhockey, slog 3 svenska rekord i friidrott, fick Svenska Dagbladets lilla bragguld och lyckades dessutom få högsta betyg i skolan. Och nu blev jag lycklig. Eller? Nej. Det var som att för varje guld jag tog så fanns det alltid något större och bättre som jag kunde göra. Vann jag ett junior-VM-guld så kunde jag alltid ta till. Slog jag ett svensk rekord i friidrott så kändes det alltid futtigt. För det var ju inte ett världsrekord. Fick jag nästan alla rätt på ett prov i skolan så var det surt. För såklart var det någon jäkel som fick alla rätt. Jag var fast i hamsterhjulet och det spelade ingen roll hur fort jag sprang.
Du står på toppen men du vill längre upp. Väskan fylld med diamanter men du vill ha guld. Du är aldrig nöjd, aldrig nöjd, aldrig nöjd. Du tror att man kan fly till ett paradis där solen alltid skiner och det bara kring. Men verkligheten finns alltid mer i allt du minns. Det är platsen som du alltid kommer återvända till. Du tror att det är grönare på andra.
Hur gör man då? Hur hittar man lyckan? Hur gjorde jag? Lösningen kom inte över en natt. Det var inget eureka moment. Inget som plötsligt kom till mig. Sakta men säkert så började jag förstå att lyckan inte ligger i målet. För innerst inne hade det inte spelat någon roll om jag vunnit Paralympics guld och slagit världsrekord samtidigt. Det var inte det handlade om. När jag hela tiden jagade nya vinster kände jag tomhet och levde i framtiden. Jag var aldrig här och nu. Det var när jag lärde mig att reflektera över det jag var tacksam över som jag blev närvarande. Lösningen handlade om tacksamhet. Att påminna mig själv om att vara just tacksam för det jag faktiskt har i mitt liv istället för att hela tiden sträva efter något nytt. Tacksamhet och att njuta av resan. Hur gör jag då för att vara tacksam? Det är egentligen enkelt. Varje kväll innan jag ska sova så skriver jag ner 3 saker som jag är tacksam för. Det kan vara allt ifrån att jag är tacksam över hur bra min kropp funkar, till att jag har mat på bordet, till tacksamhet över någon ny sponsordeal. Men det här vill jag inte säga att vi ska sluta sätta upp stora häftiga mål. Jag skulle snarare vilja säga att ju större mål, desto bättre resa. Så sätta upp de där stora, galna, häftiga målen som just du drömmer om att uppnå. Och kom ihåg, njut av och fira varje liten bit av resan mot målet. Och var tacksam längs vägen. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. You better lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. 2011 var ett fantastiskt år för mig. Jag slog svensk rekord på maraton samtidigt som jag körde superbra på Diamond League-tävlingarna runt om i Europa. Jag började känna att jag närmade mig världseliten. Jag skulle ha möjlighet att köra riktigt bra på Paralympics i London året efter. Men i slutet av året så började jag få problem med min högra höft. Den gjorde mer och mer ont när jag körde i tävlingsstolen och till slut blev smärtan outhärdlig. Jag gick till både min naprapat och min kinesolog, men ingen lyckades få bukt med höften. Och det slutade med att jag röntgade den för att se vad som var fel. Eftersom smärtan var så jobbig började jag ana det värsta. Tänk om cancern var tillbaka. Jag var ordentligt rädd när jag skulle få svaret på röntgen. Vad skulle läkaren säga? Den här gången var jag kvar i rummet när beskedet kom. Det var inte cancer. Däremot så kunde man se att höften hade dragit fel under många års tid. Och nu låg den ur led. Det var inte så konstigt att jag hade ont. För att fixa höften var man tvungen att byta ut min gamla höftled mot en ny i titan. Operationen betydde att jag skulle missa mitt stora mål. Jag skulle missa Paralympics i London. Istället för att jaga min dröm låg jag på uppvaket på Karolinska sjukhuset. Så nu för tiden sitter jag både i rullstol och har en höftledsprotes. Jag och min mormors kompisar är med andra ord riktigt tajta. Mycket gemensamt. När det händer mig jobbiga saker i livet väljer jag att försöka se att det finns en mening bakom det som sker, även om det ofta är väldigt svårt att se exakt vad i varje situation. Vad var meningen med det här? Hur kunde det vara bra att missa Paralympics? Några månader efter höftledsoperationen så började jag känna att jag blivit väldigt stel i min nya höft. Ska jag kunna tävla friidrotten så behöver jag kunna ligga framåtlutad med bröstet på låren i tävlingsstolen. Och nu gick inte det, hur mycket jag än stretchade. Fasen. Vad skulle jag göra nu? Min stora dröm i livet var plötsligt raserad. Jag kunde inte längre bli bäst i världen på friidrott. Jag kunde inte längre vinna Paralympics. Hur kunde det finnas någon mening med det här? Jag deppade ihop. Jag kände en stor sorg över att det jag kämpat så hårt för de senaste 12 åren plötsligt togs ifrån mig. När allt kändes som värst så tog jag en fika med min vän Johan som är äventyrare och bland annat har bestigit Mount Everest. Vi pratade om allt mellan himmel och jord och jag vet inte exakt hur det gick till, men till slut hade han på något sätt lyckats utmana mig att bestiga Kebnekaise tillsammans med honom. Kebnekaise? Med rullstol? Hur skulle det gå till? Det går väl inte? Tankarna i huvudet var många. Tvivlen lika så. Det skulle aldrig gå. Och när jag tvivlade som mest på mig själv så ställde jag mig till slut frågan som jag frågat mig själv många gånger sedan dess. Vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas? Skulle jag dö? Nej, det kändes föga troligt. I mina ögon var det värsta som kunde hända att jag skulle ramla och bryta en arm. Och den risken kände jag mig beredd att ta. Så jag antog hans utmaning och ett nytt kapitel i mitt liv hade påbörjats. Jag visste bara inte om det just då.
Sista biten nu. Sista metrarna. Åh, oh, shit. You made it! Rullstol på toppen av Sverige.
Jaha.
Vad du har kämpat.
Ja, det har jag verkligen gjort. Vi tog oss upp.
Vi gjorde det. Toppen av Sverige!
Det är sån utsikt.
Vilken jävla känsla.
Och det är något stup på sidorna, det är skitläskigt. Vi sitter vilken där och bryr oss i livet. Men vilken känsla.
Du fixar det.
Så coolt. Vi gjorde det.
Yes, vi gjorde det. Så, nu ska vi bara ner.
Right. Efter att ha kämpat och slitit i 18 timmar så satt jag till slut där uppe på toppen. På toppen av Sverige. Jag kunde knappt tro det själv. Jag hade hoppat på kryckor, krupit och dragit mig fram på armarna. Jag var helt slut. Men det hade gått. Med stödet från Johan, hans flickvän Lina, hade det gått. När jag kom hem från Kebnekaise så började jag klura på det här med äventyr. Kanske det skulle bli min nästa grej nu när friidrotten inte längre var ett alternativ. Varför inte? Det var ju både kul, häftigt och utmanande. Precis alla de där grejerna som jag saknar från friidrotten. Och dessutom kunde man göra äventyren tillsammans med andra som ett lag. Vilket var något jag hade saknat när jag tränade ensam i princip hela tiden i friidrotten. Det beslutet är ett av de bästa som jag tagit i mitt liv. Och sen dess har inget varit sig likt. Så det kanske fanns en mening ändå med att jag missade Paralympics och var tvungen att sluta med friidrotten. Jag skrattar idag. År 2014 så fick jag för mig att jag skulle försöka slå rekord på klassiken och som första person i rullstol köra en svensk klassiker på en total tid under 24 timmar. Först körde jag Vasaloppet sittande i en sitski och sen Vätternrundan i en specialbyggd armcykel. Båda loppen var riktigt tuffa, men det gick ändå förvånansvärt bra. Efter det skulle Vansbro simmet följa. 3 kilometer simning i en kall och ström älv. Hur skulle det gå egentligen? Jag förstod att om jag skulle fixa det här så skulle jag behöva lära mig kråla. För innan dess har jag varit i badhuset ibland och legat och kört bröstsim. Och varje gång jag gjort det så blev jag totalt ägd av isbrytarna där inne. Ja, du vet, de där stora, bastanta damerna med permanentat hår. Jag hade inte en chans mot dem. De fullkomligt simmade cirklar runt mig. Så jag förstod att jag måste lära mig kråla. Så jag gjorde det som alla män gör när de ska börja ny sport. Jag köpte prylarna. Så jag minns jag gled in i simhallen i mina nya minimala röda speedos. Blå simglasögon och en läcker liten gummimössa på huvudet. Och jag tänkte, hur svårt kan det här vara då? Det var bara att ta sikte och börja veva med armarna. Så jag hoppade ner i bassängen och började veva. Och det gick superbra. I 5 meter. Tills det var dags att andas första gången. Vilket slutade med att jag hängde på linan i bassängen och hostade upp vad som kändes som 2 liter vatten. Iförd minimala speedos, gummihatt och blå simglasögon på sne. Det var helt förfärligt. Det var kallsup på kallsup på kallsup. Men tack vare mina träningskompisar som gjorde precis samma sak som Pia gjorde så lärde jag mig till slut. Mina träningskompisar som gav mig små mentala knuffar som fick mig att fortsätta när jag tyckte att det var obehagligt med kallsupar. Ja, de gjorde en Pia helt enkelt. Och tack vare dem, efter en 10 veckors klordiet, hade jag lärt mig hur man både krålar och andas samtidigt. Puh! Och sen gick faktiskt Vansbrosimnet riktigt bra. Och jag fixade hela klassiken. Och trott eller ej, men jag började faktiskt gilla att simma efter det. Jag tränade mer och mer. Och till slut kände jag att det kanske var dags för ett litet simäventyr. Och som självutnämnd äventyrare upptäckte jag att man ganska snabbt fick lika sina vänner som också gillar att göra lite halvtokiga saker. Så jag började prata runt med mina vänner för att se om de hade några roliga simäventyr på gång. Ja, för fasiken, sa en av mina kompisar. Vi ska simma stafett över Ålands hav. Häng på! Ålands hav? I mina öron lät det både långt, kallt och farligt. Men varför inte? Det kanske kunde funka. Tanken var att det skulle vara 5-6 personer per lag och alla skulle simma 5-6 kilometer per person. Men när jag började kolla närmare på projektet så såg jag tyvärr att jag redan var bokad för att föreläsa just om datumen. Osis alltså! När jag mentalt hade börjat släppa projektet så slog mig plötsligt tanken. Tänk om man kunde göra simningen själv? Ja, alltså att simma 37 kilometer över öppet hav när man är nybörjare på att simma och dessutom bara kan använda armarna. Skulle det ens vara möjligt? Jag började i alla fall googla för att se om någon hade gjort simningen själv innan. Och när jag sökte runt ett tag hittade jag till slut 2 personer som hade gjort det. En av dessa personer gick under smeknamnet The Human Torpedo. Men allvarligt, den mänskliga torpeden. Hur skulle jag kunna jämföra mig själv med det? Till slut så plockade jag ändå fram min favoritfråga. Den frågan som jag idag önskar att jag hade haft i hands när jag som tonåring skämde så mycket över mitt finniga ansikte att jag inte vågade bjuda upp tjejerna på skoldiskot. Jag frågade mig själv kort och gott, Aron, vad är det värsta som kan hända? Nu kanske du tänker, typ drunkna. Men nej, det hade jag liksom inte tänkt göra och det var därför jag hade följebåt med mig. Backward front, damn the wind until it helps me out on a lifeboat. I might feel like a fever, my freckles get more obvious in the sun. When I see you, we'll jump into the ocean. Efter ungefär 2 mil och 6 timmar i det 14-gradiga vattnet slog vädret om utan förvarning. Väderprognosen hade utlovat vind på 2-4 sekundmeter och små vågor. Men nu blåste det upp mot 10 sekundmeter och vågorna gick 1,5 meter höga på havet. Det var som att simma i en tvättmaskin. Här någonstans så börjar de negativa tankarna komma. Rösterna som börjar göra sig hörda på riktigt. Hjärnspökena som börjar få grepp. I mitt huvud lät det något i stil med att Aron,
det här kommer aldrig gå.
Det är omöjligt. Stort hav.
Du sitter i rullstol.
Det är 37 kilometer.
Du kan bara använda armarna.
Det kommer aldrig gå.
Det är omöjligt.
Och dessutom är du
ful.
Ful? Vad har det med saken att göra? Ja, du kanske känner igen dig i de här rösterna. Hjärnspökena som står mellan oss själva och våra mål. Som säger åt oss att vi kommer misslyckas. Att vi ska ge upp och bara rätta oss i ledet. Att vi inte ska våga följa våra drömmar. So wake me up when it's all over. Jag får ganska ofta frågor om jag tränar för att klara av alla de tuffa fysiska utmaningar som jag tar mig an. Folk undrar över min hemliga träningsformula. Efter att ha fått frågan ett antal gånger så tog jag den till mig. Jag analyserade mitt träningsprogram för att förstå om jag gjorde något speciellt. Om det fanns någon formula. Men jag hittade inget. Svaret dök inte upp förrän jag pratade med min coach Mia om det. Hon föreslår att det inte alls hade med fysiken att göra, utan med det som sitter mellan öronen. Att min superkraft är min mentala styrka. Jag insåg att hon hade rätt. Jag är mentalt stark. Jag har ett psyke som gör att jag hanterar och rent av går igång på stora utmaningar som jag möter. Men varför har jag det? Är det någonting jag föds med? Eller något jag lärt mig? Svaret på den här frågan hittade jag i min barndom. Mellan 8-10 års ålder så skulle jag vilja säga att jag genomgick 2 års avancerad mental träning. Jag utvecklade egna överlevnadsstrategier för att orka mig genom cancerbehandlingen. Det handlar om liv och död. För att klara av att inte sitta under ett helt år och att fortfarande vara levnadsglad och stark, lärde jag mig just mina egna överlevnadsstrategier. Vi människor är ofta mycket, mycket starkare än vad vi tror. Bara vi vill och vågar, tänker jag. Nästa steg blev att fråga mig själv, vad egentligen jag gör för att orka? Vad gör jag för att övervinna de där rösterna i huvudet som säger åt mig att sluta när allt känns tufft och jobbigt? Svaret löd M-A-T. Mat. Och nu kanske du tänker, mat, vad menar han med det? Någon speciell mat, spaghetti med köttfärssås, närodlade böngroddar eller kanske raw food? Nej, det är lite mer avancerat än så. Låt mig förklara. Det är väldigt svårt, om än inte omöjligt, att styra sina egna tankar fullt ut. Låt oss göra ett litet välbekant experiment tillsammans. Var snäll och blunta. Ta ett djup andetag och bara slappna av så mycket du kan. Försök nu att inte tänka på någonting annat än din egen andning. Är du med? Andas in, andas ut, andas in och andas ut. Jag vill nu att du inte tänker på en rosa elefant. Tänk alltså inte på en rosa elefant. Och vad du nu än gör, tänk inte på en rosa elefant. Det är lite klurigt, va? Det är svårt att hålla bort den där tanken på den där rosa elefanten. Det är lätt att den smyger in någonstans i huvudet. Och det är svårt att styra våra tankar. Däremot så kan vi alltid använda olika knep för att påverka hur vi förhåller oss till tankarna och rösterna som poppar upp när vi stöter på hinder. Och mitt första knep, det kallar jag för mikromål. Det är alltså M:et i mat. Och då pratar jag inte mikromål som är mikropizza, utan mikromål som är väldigt små mål. Tänk dig om jag legat där i vattnet på Ålands hav och tänkt att jag har 6 timmar simning kvar i det här iskalla vattnet. Det hade inte gett mig energi. Snarare tvärtom. Istället valde jag att sätta upp ett pyttelitet mål för mig själv, som i det här fallet blev: jag ska bara simma 100 meter till. 100 meter till, det kan jag fixa. Och på samma sätt gjorde jag när jag besteg Kebnekaise. Då valde jag att släppa mitt fokus på toppen och istället hitta en sten 100 meter fram och säga till mig själv att jag ska bara ta mig till den där stenen och sen så får jag vila. Anledningen till att det funkar, det tror jag är att plötsligt så känns det uppnåeligt. Plötsligt känns det som att jag kan klara det. Och jag tror att ni är många där ute som testat samma knep när ni varit ute och joggat. Tänkt att jag ska bara springa till nästa lyktstolpe. Sen så får jag vila. Och om du inte provat det knepet, kanske det är dags att testa på nästa löprunda. För några månader sedan så läste jag en bok av Tony Hsieh, entreprenören som grundade den gigantiska amerikanska skoåterförsäljaren Zappos. Och i boken beskriver han hur han de senaste åren jobbat med att få sina anställda både gladare och mer motiverade. Och ett av hans experiment som hade lyckats väldigt väl, det var att införa mikrobefordringar. Ett av de vanligaste jobben på Zappos var att arbeta som inköpare. Skötte man sig som inköpare så tog det i normala fall 18 månader tills man blev befordrad till seniorinköpare. Och det man gjorde då, det var att lägga in 2 stycken mikrobefordringar däremellan, så att man fick en befordran efter 6 månader och en efter 12 månader. Men det tog fortfarande 18 månader tills man fick den stora befordran. I experimentet så såg de tydligt att genom mindre och snabbare karriärsteg blev de anställda gladare och kände att det var möjligt att ta sig till nästa steg i karriären, vilket också gjorde dem mer motiverade. Det var alltså M:et, mikromål. Mitt andra knep handlar om att påminna sig själv om anledningen till det jag gör. Mitt varför, min inre drivkraft och vad vinsten blir för mig. När jag var liten och sjuk var det ganska lätt. Anledningen då var att jag skulle överleva. Idag är det inte riktigt lika lätt. Jag är frisk, jag har mat på bordet, jag bor i ett fint hus med min fästmö Anja och jag har egentligen allt jag någonsin kan behöva här i livet. Så varför gör jag egentligen det jag gör? Vad är anledningen till att jag plågar min kropp timme ut och timme in för att bestiga ett berg eller simma över Ålands hav? Mitt svar på den frågan är helt enkelt: jag gör det i grunden av glädje. Jag älskar innerligt det jag gör. Jag älskar att gå i berg, jag älskar att äventyra, att sova i tält och att utmana mig själv. Betyder det att jag älskar varenda minut och sekund av mina äventyr? Betyder det att jag älskar att hacka tänder i iskalla vattnet på Ålands hav samtidigt som vågorna sköljde över mig? Nej, såklart inte. Just då så kändes det jobbigt. Just då så tyckte jag synd om mig själv och just då sa rösterna åt mig på skarpen att avbryta de där dumheterna och hoppa upp i följebåten. Och det är just de stunderna som jag vill ha en extra stark anledning att fortsätta. Ett extra starkt varför. Vad var då mitt varför som fick mig att fortsätta? Just simningen över Ålands hav gjorde jag först och främst att utmana mig själv och för att ha kul. Men jag gjorde den också för att samla in pengar till Barncancerfonden. Jag ville samla in pengar för att inga fler barn och ungdomar ska behöva gå igenom det jag gick igenom med cancer när jag var liten. För inga barn ska dö i cancer. Det blev min stora anledning. Det blev mitt varför som drev mig när jag tyckte som mest synd om mig själv. När jag föreläser och delar med mig om hur jag inte fick sitta på ett års tid, utmanar jag ibland publiken och låter dem prata 2 och 2 av vad som skulle krävas för att just de skulle anta utmaningen att inte sitta ner under ett helt års tid. Din första tanke kanske är att du skulle göra det för pengar. Att det finns en viss summa som du skulle kunna göra det för. Och ja, det finns det säkert. Men det jag upplevt när jag frågar dem jag möter är att pengar ofta inte är någon större drivkraft. När drivkraften för att anta en stor utmaning är snarare oftast att göra det för någon annan. Att hjälpa någon annan människa. Varje gång jag gör övningen på föreläsningarna blir jag lika rörd och samtidigt lika påmind om hur mycket vilja det finns hos människor att göra gott och att göra skillnad för andra. Så har du något som du vet att du borde göra men inte fått tummen ur att faktiskt göra, prova att göra det för någon annan. En vän, en partner, mamma, pappa, dotter eller son, så kanske det blir lättare. Vem skulle du välja? Vågorna sköljer över mig och ögonvrån så ser jag mamma. Hon är helt grön i ansiktet, hänger ut över relingen på båten samtidigt som hon skriker högt: "Jag vill dö!" Stackars mamma. Men när jag hör mamma skrika att hon vill dö, ja, då frågar jag mig själv: Aron, skulle du vilja byta plats med mamma nu? Svaret är ett såklart nej. Jag är kall, jag är trött, jag har ont. Men jag har det bra här i det kalla vattnet, tack. Mitt tredje och sista knep, tet i mat, det är tacksamhet. Och just i det här fallet så hjälper mamma mig att bli tacksam. För hennes sjösjuka, den gör så att jag zoomar ut för mig själv och ger mig perspektiv på det som är jobbigt för mig just nu. Perspektiv i den här situationen gör mig tacksam för det jag har och gör det lätt därför med att förhålla mig till mina tankar. Får man inte tycka synd om sig själv, kanske du undrar. Är det aldrig synd om oss? Måste vi alltid tänka över att andra har det värre? Nej, det menar jag verkligen inte. Det var jäkligt synd om mig när jag fick cancer som 8-åring. Det är synd och orättvist. Men tacksamhet och perspektiv, det var något som gjorde det lättare för mig att hantera situationen. Och den styrkan behövde jag för att orka sörja. Orka känna alla känslor utan att ge upp. Jag kommer så väl ihåg när jag var 8 år gammal och skulle få min tredje cellgiftskur. Under behandlingarna innan hade jag och mamma alltid fått ett eget rum på sjukhuset. Men den här gången skulle vi dela rum med en annan pojke och hans mamma. Cellgifterna tog hårt på mig och jag mådde riktigt dåligt. Men den andra killen mådde ännu sämre. Och för varje gång jag spydde så spydde han minst 2 gånger. Det känns hemskt att säga det. Men på något sätt så gjorde det min situation lite lättare. När jag såg hur dåligt han mådde så fick det mig att tycka lite mindre synd om mig själv. Han gav mig perspektiv. Och jag var oerhört tacksam över att jag slapp må lika dåligt som han. Det gjorde mig tacksam och mentalt starkare mitt i all smärta. Förra våren föreläste jag i Gävle. Och efter föreläsningen så kom det fram en man till mig och berättade om sin bästa kompis som sitter i rullstol. Vid jul hade vännens då 6-åriga dotter frågat om inte han kunde vara jultomte. Det är kanske bara jag som tycker det här är lite roligt som halvgöteborgare att killen i rullstol skulle vara jultomte. I alla fall så klädde pappan på sig tomtedräkten, han satte på sig lösskägget, tog på sig tomteluvan och rullade in till dottern. Varpå hon utbrister att: "Pappa, det här går inte! Någon kommer känna igen dig!" Lite lätt frustrerat säger han då till dottern: "Men älskling, alltså, vad ska jag göra åt det?" Och hon svarar att: "Pappa, du måste ju ta av dig glasögonen!" Flickans perspektiv var totalt annorlunda än det pappan hade och vad han förväntade sig. På samma sätt som mitt perspektiv var allt helt annat när jag var liten och hamnade i rullstol. Hade jag varit den där fullt friska 7-åriga pojken som älskade att spela fotboll och över en natt hamnade i rullstol, tror jag att det hade varit svårare för mig. Men mitt perspektiv, det var ett helt annat. Mitt perspektiv var cancer, cellgift, strålning, operationer och inte få sitta på ett års tid. Och i jämförelse med det så var rullstolen helt fantastisk. Jag heter Aron Andersson och du lyssnar på Mitt sommar i P1. Nu kanske du tänker, ja Aron, jag fattar det här med att sätta mikromål, hitta sin anledning och tacksamhet. Men du pratade om mat innan. Nu får du faktiskt förklara dig. Äter du någon speciell dunderhåning eller vad menar du? Ja, självklart behöver jag äta för att få i mig energi när jag simmade över Ålands hav. Men det var inte sån mat jag menade. MAT är en akronym som jag gjort för mig själv för att snabbt påminna mig om mina mentala knep när jag har det kämpigt. Det är det jag tar till när jag till exempel missar bussen, skulle få punka på bilen eller har det supertufft på ett äventyr. Mat står helt enkelt för mikromål, anledning, tacksamhet. Mental träning är precis som fysisk träning färskvara. Ska vi lyckas och nå våra mål så gäller det att förbereda sig och träna regelbundet. Vi blir aldrig klara. Vi har aldrig tränat färdigt. Men ju mer vi tränar, desto enklare blir det att bibehålla konditionen. Både den fysiska och den mentala. Precis på samma sätt som man inte springer ett maraton om man är helt otränad, så gäller det att förbereda sig mentalt för att kunna ta livets alla små och stora utmaningar. Det kan vara allt från att missa bussen till att bli av med jobbet eller få cancer. För freakar vi ur när bussen är 15 minuter sen, så kanske det är dags att börja träna mentalt för att vara förberedd när det händer något som är jobbigt på riktigt. Så tillbaka till Antarktis. Jag ligger där på sidan. Det är minus 26 grader ute. Det blåser snålblåst. Och jag har precis bajsat på mig. Och till råga på allt så inser jag två saker. Nummer ett. Jag kommer inte få duscha på 3 veckor. Och nummer två. Toapappret ligger 300 meter längre fram i dags pulka. Så det är bara att hoppa tillbaka upp i skidkälken igen. Skida i ungefär en kvart tills jag kommer i kappdag och kan ta hand om problemet. Jag sitter där med rumpan bar i minus 26 grader och är miserabel. Nu är det synd om mig på riktigt. Jag är magsjuk på Antarktis och jag ska bo i tält de kommande veckorna. Det här är inte kul. Och jag känner mig absolut inte tacksam. Just nu vill jag helst av allt bara ta upp satellittelefonen och ringa basen för att be dem skicka ett flygplan och evakuera oss. För jag pallar inte mer. Men samtidigt som de negativa rösterna löper amok i mitt huvud så poppar upp en annan röst som säger: Aron, lev som du lär. Mitt svar kommer direkt: nej, inte nu. Det där gäller inte nu. Inte den här situationen. Rösten ger sig inte. Den säger: Aron, lev som du lär. M-A-T, Aron. Mat, Aron. Okej då, sluta tjata för fasken. Jag provar väl då. Mitt första steg blir att hitta ett mikromål för mig själv som gör att det känns uppnåeligt. Mitt mål blir enkelt. Jag måste in i tältet och in i min varma sovsäck. Det blir mitt mål. Nu kör vi, det fixar jag. Anledning då? Vad har jag för anledning till att göra det äventyret? För att fortsätta? Jo, min anledning från första början var att jag ville ha kul och ha mitt livsäventyr samtidigt som jag upplever Antarktis. Men på riktigt, hur kul är det just nu? Den anledningen är som bortblåst. Nu måste min anledning och mitt varför vara starkare än så. Och jag har ett sånt varför med mig. Målet med hela projektet var att samla in 10 kronor per skidan meter till Barncancerfonden för att fler barn och ungdomar inte ska behöva gå igenom det jag gick igenom när jag var liten. Totalt skulle det bli över 6 miljoner kronor om jag lyckades. Plötsligt så har jag 6 miljoner anledningar att fortsätta. Sist men inte minst, tacksamhet. Hur fasken gör man för att känna sig tacksam när man är nedskiten i minus 26 och inte får duscha på 3 veckor? Jo, min tacksamhet får jag genom att zooma ut och få perspektiv. Inför den här resan har jag förberett mig på att jag skulle ha det riktigt tufft och jobbigt. Kanske inte tufft och jobbigt på just det här sättet, men ändå tufft. Med mig till Antarktis så har jag ett utskrivet foto på mig tillsammans med en 15-årig tjej som heter Saga. Hon är verkligen världens härligaste, gladaste och godaste tjej, fylld med energi. Men just på den här bilden har inte Saga något hår på huvudet. För hon går igenom en liknande cancerbehandling som jag fick när jag var liten. Och om hon kan fortsätta vara den här härliga, glada tjejen med all energi när hon går igenom sin behandling, ja, då kan jag banne mig skida lite till. Jag fylls även av tacksamhet över att jag faktiskt följer min dröm. Jag är professionell äventyrare. Det här är mitt jobb. Jag jobbar med att följa mina drömmar. Visst är det jobbigt just nu, men det är ändå helt fantastiskt. Och sist men inte minst så säger jag till mig själv att ja, det här kommer i alla fall bli en bra historia.
Okej, då var det dags igen. Mange Schmidt fortfarande glassig, men nytt år, ny låt, nytt mode, ny glow. Men det är samma gamla kille med ett härligt flow. Jag liksom irriterar på ett fyndigt sätt när jag levererar på ett myndigt sätt. Och jag vill ha dig på ett syndigt sätt, så det blir gyllene tiden när vi två blir rätt. Den är giftig och den smittar ner dig. Du har hört den förut, så du visslar med mig bara.
Drygt 2 veckor senare kom vi äntligen fram till Sydpolen. Jag tog mig en efterlängtad varm dusch och fick äta riktig mat. På grund av magsjukan behövde vi till slut göra expeditionen lite kortare. Men vad gjorde det när vi ändå nådde vårt mål? Och tack vare många av er där ute lyckades samla in 6,5 miljoner kronor till Barncancerfonden. Ibland kan det låta så lätt. Så där perfekt som allas liv verkar vara i sociala medier. Men nej, mitt liv är varken lätt eller perfekt. Jag ger också upp. Jag tvivlar också på mina drömmar och låter mina inre demoner ta över. Jag misslyckas gång på gång. Jag glömmer bort att njuta av resan. Jag känner mig tom inombords. Jag är inte tacksam för det jag har. Jag glömmer bort mitt perspektiv och jag skiter i allt. Och till de gångerna så har jag min tjej Anja som påminner mig om att jag bara är människa. Påminner mig om att strunta i allt för en stund och bara slappna av. Skippa mina lutherska prestationskrav på mig själv och njuta lite. Att känna att jag har ett värde som person oavsett vad jag presterar. Att hitta balans mellan inre och yttre trygghet. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other.
På vägen mot Sydpolen fanns det mycket tid till att tänka på allt mellan himmel och jord. Och en av de sakerna som jag tänkte mycket på är vad som faktiskt gör mig lyckligast. Vad mår jag bäst av i själen? Och jag kom fram till att det var 2 saker. att få ute på äventyr och att få göra något för andra. Så där och då så började jag fundera på vem jag skulle vilja göra något för och vad jag skulle vilja göra. Svaret på frågan vem blev ungdomar. Svaret på vad blev att jag skulle vilja ge dem världens inspirationsboost. Hur jag skulle göra det, det visste jag inte än. Men jag tog med mig tanken hem till mitt team och vi började jobba på det. Vi vände och vred på det. Jag pratade med mina vänner fram och tillbaka. Och till slut hade vi en plan. Vi ska köra en inspirationsföreläsning och show för alla nionde klassare i Stockholm. Och precis på samma sätt som företag har kickoffer i början på hösten ville vi ge alla nior samma sak. Så den 29 augusti i år så intar jag Globen i Stockholm och med mig på scenen har jag mina vänner Dani Saucedo, Boris René och Molly Sandén. Och tillsammans är vår förhoppning att kunna inspirera ungdomarna att våga gå emot deras inre negativa röster och följa just sina drömmar. För är någonting jag lärt mig så är att resan blir så mycket roligare när vi vågar följa just våra drömmar.
Det var Sommar i P1 med Aron Andersson, producent Raymond Ahlgren. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.